Podplay.
Hjärtligt välkomna till Hockeypuls podcast och avsnitt 102 som just nu strömmar i era öron. Veckans gäst, han sitter här framför mig och det är en herre som har spelat i NHL. Han har vunnit guldpucken och VM-guld. Han har dragit på sig landslagströjan över 100 gånger. Och som om det inte vore nog, än idag rekordmannen när det kommer till den äldsta målskytten i elitseriens historia. Och den här herren jag pratar om är ju givetvis Tommy Sjödin. Vad härligt att du är med i podden.
Tack för att jag får komma, det är jättekul att få träffa dig.
Ja, det känner jag också att vi ska sitta här och snacka hockey en timme ungefär här framöver. Men Tommy, jag känner att jag måste adressera elefanten i rummet. Och det är ju just nu Brynäs IF. Vad är det som försiggår där uppe hos föreningen vid Sätraåsen?
Nej, vi har ju satt oss i en prekär situation nu som ska avgöras i bästa av 7 matcher och det är en nervös stad som Gävle är en nervös stad just nu, så att det är spänning, det känns nervositet i kroppen, det gör det.
Och du känner också?
Ja, jag känner lite spänning.
Vad är anledningen, tror du, att Brynäs har hamnat i det här negativa kvalet?
Nej, men det är väl... Om man tittar, man har vunnit för lite och förlorat för mycket. Jag vill inte gå in så mycket i detaljer i det som har hänt under säsongen, utan det låter jag andra få göra. Utan jag har mina åsikter, men de vill jag inte gå in i podden här nu idag. Utan det finns situationer eller anledningar till att det är som det är, utan de behåller jag för mig själv.
Kan du inte ge oss någonting i alla fall? Du kanske inte behöver liksom gå längst ner i den där kakburken och liksom dra upp de allra mest sockerfyllda kakorna för oss, men...
Jag tycker situationen nu är så prekär så att jag vill inte lägga något ved på brasan, utan det är folket som är där uppe nu och ska sköta det här, och de har gett spelarna en injektion nu att få lite energi och positivitet i gruppen, så att det får stanna där.
Hur reagerade du på den här tränarturbulensen som varit den gångna veckan? Nu sitter du och jag och spelar in det här tisdag, ska vi säga, innan första kvalmatchen, så vi kommer inte diskutera några resultat.
Nej.
Men just det som har varit här under de senaste dagarna när Brynäs har florerat i alla möjliga sociala medier och även hos oss på kvällstidningar och lokalpressen.
Men det är väl egentligen inga konstigt att det händer. Sen är det frågan om tidpunkten är rätt eller fel. Men nu har det hänt och man kommer näst sist i tabellen och ska gå in i ett sånt här viktigt skede. Jag tror att det behövs in lite ny positiv energi.
Du är ju J18-tränare i föreningen.
Ja.
Hur har du sett på klubben och det som har hänt under den här coronasäsongen? Den har ju varit så speciell, men utifrån var du har stått, hur har du känt för Brynäs och de olika riktningar som har tagits?
Nej, men jag känner ju för Brynäs. Det är ju en förening som jag har tillhört sedan säsongen 86-87. Så att jag känner enormt för den föreningen. Jag brukar säga att det finns Timrå, min moderförening, och sen är det Brynäs IF. Bägge ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Så att, men svaret på frågan... Nej, jag vill inte... Det finns saker som man har kunnat gjort mycket bättre, helt klart, visst är det så. Det kan ju vem som helst förstå med tanke på situationen man är. Men att gå in och diskutera detaljer i det där nu, det står jag över.
Det får bli ett extra avsnitt med dig kanske i sommar.
Så kan det bli.
När vi ska summera allting så får du prata från hjärtat.
Ja, så kan det bli.
Men kan vi måla med en liten bredare pensel då? Och tänka från 2017 till idag? För då har ju du haft flera olika roller i klubben. Huvudtränare, assisterande tränare, nu J18 som jag nämnde.
Mm.
Har du inom dig känt att klubben går ju sakta men säkert nedåt? Att det har varit en negativ spiral under väldigt lång tid?
Tanken var väl när i samband när Campese kom in i föreningen, att det skulle bli en uppryckning. Och det var ju en ny målsättning som stakades ut. Och den har ju tyvärr då gått åt fel håll. Sedan vad det beror på och orsaker till det, det kan man diskutera väldigt länge och mycket om. Men som jag säger, jag vill inte gå in på detaljer i sånt där nu.
Nej, en annan klubbikon, Andreas Akell, berättade i, jag tror att det var SHL-podden, att han har upplevt det som att från toppen har inte funnits en röd tråd. Att det inte funnits en tydlighet i vad Brynäs ska stå för. Är det tankar som du delar?
Ja, nu pratar vi om detaljer som du vill ha svar på. Och du är lite lurig med dina frågor.
Men du är skicklig på att undvika dem.
Ja, jag försöker undvika dem, för jag tycker att situationen är prekär nu. Och jag vet inte när den här podden kommer ut heller, men den kommer väl ut på
torsdag kommer den släppas.
På torsdag, och Brynäs jobbar i en situation nu som jag bara vill att de ska klara av, och jag vill att de ska få jobba i lugn och ro. Jag vill att föreningen ska få jobba i lugn och ro utan...
Vet du vad jag säger då, Tommy? Mm. Det har jag respekt för, och då tänker jag att vi pratar om dina erfarenheter i kvalspel. För du har upplevt tre sådana.
Ja.
Och jag tycker att det som händer just nu påminner ganska mycket om 07-08 säsongen som var så kaosartad.
Mm.
När det summerades så hade ju Brynäs kvar sin elitserieplats, men hade gått back 8 miljoner i ekonomin i bokslutet. Leffe Bork hade sparkats, kommit tillbaka. Mm. Mikael Sundlöf hade sjukskrivit sig. Det slutar med att en 18-årig Jakob Markström räddar er kvar.
Ja, han var ju en väldigt bidragande orsak till det. Sedan får vi nog andra. Vi var ju på isen vi också fixade.
Men,
men Markström var en väldigt starkt bidragande orsak att vi klarade det där. Och ja, den säsongen var också lite speciell.
Ser du likheterna?
Ja, jag ser likheterna. Man tittar även i det kvalet, så var ju vi i stort sett ur. Det var ju Malmö som hade två straffsparkar som de inte tog. De hade Västerås hemma, förlora, och Rögle hemma, och de förlorade i sadden, tror jag det var. Och vi vart inbjuden på ett bananskal igen och lyckas fixa det då.
Brynäs avslutade borta mot avhängda jumbon Västerås. Och det var aldrig något snack. Brynäs tog ledningen genom Ove Molin efter 7:20. Knappt tre minuter senare ökade Mikael Lind på till 2-0. Trean kom också i den första perioden, målskytt Pavel Brändel. Brynäs vann med hela 7-0 och är ett elitserielag.
Ja, 7-0 i sista matchen mot Västerås i Rocklundahallen, och det är ju fullsatt med brynäsare då. Vad minns du från den tillställningen?
Men det var ju en enorm glädje, för jag hade ju bestämt före en bit in i säsongen att jag skulle sluta spela efter den säsongen. Och när man gick in då i det kvalet och hade den här känslan att ska jag det sista jag gör som spelare i Brynäs IF vara med och spela ur Brynäs ur SHL? Tänk, man fick oket på axlarna, tänk på alla som jobbar runt i föreningen som eventuellt måste sluta. Det var en tung börda att gå in i den kvalserien. Jag har ju spelat två förut, hade inte alls samma känsla i dem. Men den här kändes tung. Och när vi hamnar i det läget att vi tyckte liksom att vi är stort sett ute nu, det var tunga matcher som, men vi lyckades vända på den också, och det var en enorm glädje. Tomhet var när jag satt i omklädningsrummet i Västerås.
Men den här enorma mentala belastningen som du pratar om nu, den känner ju kapten Anton Rödin och company uppe vid Gavlerinken just nu, eller ERP Monitor Arena måste man väl säga de här tiderna. Vad har du för tips till dem? Hur lyckas man reda ut en sån här situation? Nu ska vi säga att premissen är lite annorlunda. Det var en kvalserie för er.
Mm.
Det är en matchserie bästa av 7 just nu mot H71. Men det är ändå samma ångest.
Ja, det är en kvalserie. Det är ju en kval. Alltså ett kval. Det är ju tyngd av stundens allvar. Och på något sätt, det har ju lite med personligheter hur man klarar av att hantera såna här situationer när man hamnar i dem. Jag tycker ändå att många spelare ryckte upp sig när vi hamnade i den kvalserien och tog oss samman och gjorde det på ett bra sätt i alla fall, med tanke på den prekära situationen vi var i då.
Men ni hade ju sådana profiler, det var inte bara du, det var Ove Molin, Andreas Akell, Mattias Mån som var ju med i laget, han har varit i klubben under flera år då också, Markström nämnde vi i kassen. känner du att det finns det Brynäs hjärtat i dagens trupp som kan fälla ett avgörande mot HV?
Det tycker jag. Nu har vi ju en ung Ersson bak i mål. Nu vet jag inte vilken de väljer att satsa på. Han har ju varit väldigt bra den här säsongen. Många matcher har han ju räddat Brynäs i under säsongen. Sen har ju Rudin, Bertilsson, Danielsson, Ölen. Nu börjar ju bli lite rutinerad. Börjar komma upp och få lite rutin och ha Brynäs hjärtat. Så att då finns det spelare som ska klara av att hantera den här situationen och bidra.
Hur kan man sänka den här anspänningen då i ett kval, anser du?
Det gäller när matcherna börjar att man har liksom spela med en säkerhet och inte chans, utan man bygger upp en trygghet i spelet så att man kommer in rätt i matcherna, väldigt spela ett stabilt spel och inte börja med att chansa och försöker bli överkonstruktiva och vilja göra saker och ting själva, utan man måste tillsammans enhet för enhet som går ut spela efter det man har pratat om. Det är svårt att lösa problemen själv.
Utanför rinken då? Vad kan man tänka på då? För att inte påverkas av kanske yttre faktorer som gör den här pressen ännu större?
Nej, men jag tycker på något sätt när man sätter sig i bilen och åker upp till träning och till match att man försöker koppla på ett smile och försöker vara avkopplat, bröstkorgen rätt ut och huvudet högt, och att man känner en stolthet för det man gör och man spelar i en förening som är liksom stabil på det sättet.
Ska man stänga ut de sociala medier? Ska man lägga bort telefonen? Kan man kapa i sitt liv på något sätt som kan vara faktorer som kanske
påverkar? Ibland vet jag inte om det är bättre att kapa. Jag tycker man ska fortsätta försöka leva som man gjort under hela säsongen. Ska inte ändra på så mycket. Jag tänkte på det. Det var en match i vintras. Det var Färjestad, Rögle. Färjestad får problem. De kommer dit en timme före match. Allting blir ju ruckat för Färjestad. Matchupplägg, uppvärmning för spelarna och allting. De går ut, leder med 3-0 efter 13 minuter. Så att,
Det finns ingen logik
i det där att man ska stänga ut. Är man van att kunna hantera media och läsa saker och inte bry sig så mycket, då kan man väl fortsätta med det. Men vet man att man tar åt sig av negativa uttalanden, då ska man inte läsa sånt där.
Min kära kollega på Expressen, Johan Svensson, duktig hockeyjournalist, han skrev ju att du fick frågan om att gå in i båset här. Ställdes den frågan och vad svarade du i så fall?
Samma där, jag kommenterar inte det heller nu, utan de har sin tränartrojka där uppe nu som ska genomföra det där, och jag har full respekt för de som ska göra det och vill att de ska få arbetsro. Jag vill inte att det ska in några andra grejer som ska störa eventuellt.
Brynäs har aldrig ramlat ur elitserien. Kommer det hända, tror du?
Nej, det tror jag inte. Jag vill inte tro det.
Nej, det kanske man inte ska göra som brynäsare heller. Nej. I det här läget.
Jag målar upp en bild att vi fixar det här.
Ja. Det finns ju en del som hävdar att man som förening mår bra av att dratta ur. För att då kan man börja om från grunden igen. Jag har lite svårt att förstå det resonemanget. För väger man in saker som ekonomi, status, varumärke, spelare som försvinner, tränare som inte blir kvar, då är det väldigt mycket man förlorar. Även i engagemang. Vad tänker du om det här? Och att Brynäs kanske skulle kunna få en ny start i Hockeyallsvenskan om det skulle bli det?
Nej, då tycker jag hellre att man klarar sig kvar och försöker man på något sätt starta om i SHL, men kanske sänker målsättningarna lite grann, att man ska vara det där topplaget, utan man får bygga upp någonting. Man kanske får ta några år där man har varit nu, men man bygger upp en stabilitet för att sedan växa.
Små steg framåt alltså.
Mycket små steg framåt.
Det ska inte vara någon snack om 4 guld på 10 år som det har låtit.
Nej, det behöver man inte göra, utan jag tycker ligan idag, det är så små marginaler, och det är om man kommer etta eller femma eller sexa eller sju, jag tror fortfarande man kan vinna SM-guldet. Jag tycker inte att det är så stor skillnad mellan lagen.
Ser man rent historiskt så är det alltid topp 4 lagen som gör det faktiskt.
Ja.
Men det kanske på väg att förändras. Det kanske blir jämnare i SHL.
Ja.
Ni som undrar vem jag refererar till där med 4 guld på 10 år, det var ju Mikael Campese, klubbdirektören, som sa det för 3 år sedan. Och det ser inte ut att hända i det här läget direkt. Men Tommy, jag undrar, du som är uppe mycket vid arenan och rör dig runt här i stan i Gävle, snackas det mycket om det var bättre förr? Att du säger, att tidigare ikoner säger det, jag tänker på kanske Inga Hammarström.
Jag tycker alltid att det finns en blandning av det. Vissa saker kan ha varit bättre för, men jag tycker liksom att det kommer nya, det finns nya tekniska saker som man kan använda i sitt sätt att arbeta för att bli ännu bättre på isen, och det finns olika, kommer nya träningsmetoder, och det är liksom hela tiden. Sen brukar det gå i cykler det där, så att det gäller att, speciellt om man, nu ser jag mig själv lite som äldre och har varit med länge i många generationer. Det finns saker som har kommit tillbaka hela tiden. Det är ibland är det konditionsträning och den ska bort, då ska man satsa på en annan typ av träning. Men jag menar video, det förut satt man ju och spola fram och tillbaka på
VHS.
Ja, det funkade ju då. Nu går det snabbare och det är mer teknik, men jag kan ibland känna att hur mycket information ska en spelare få innan man ska gå ut och spela match? Ibland kan det behöver inte vara så mycket hjälp.
Ja, då är vi framme vid momentet där jag grillar min gäst i kategorierna snabbfrågor och fördomar. Och jag är så sugen så jag tänker att vi bara kör igång.
Ja.
Bästa spelaren du delat omklädningsrum med?
Och jag har egentligen, jag tycker ju om att prata om mina svenska medspelare, så då vill jag nog nämna Peter Forsberg och Mats Sundin.
En okänd talang?
Jag har blivit en enormt bra hantverkare under den här coronatiden.
Ditt sämsta respektive bästa köp?
Det är nog verktygen som jag har köpt under den här perioden. De hjälper mig nog enormt. Jag kan säga så här, jag har beställt grejer när jag sitter och surfar via Facebook och det kommer upp köpförslag, och det är också verktygsgrejer som jag har köpt som jag bara får kasta bort för de inte är något bra. Så det har blivit mycket titt på verktyg under den här, som jag kan komma på nutid. Dåtid är jag lite sämre på att komma ihåg bra och dåliga köp.
Ja, en spontan magkänslespaning här för mig. Du har varit inne mycket på Wish under det här coronaåret.
Ja.
Har du det?
Ja, det är Wish. Ja, det är olika sidor som dyker upp och det kommer förslag som jag tycker ser bra ut när man ser reklamen. Men, och vissa grejer jag har provat och de är inte så bra som de ser ut i.
Jag borde ha bakat in den här under fördomsdelen, för då hade jag fått ett rätt direkt. Ska vi se hur många prickar in på dem jag har sedan innan. Ja. Du är en av få personer idag som faktiskt föredrar tennis före paddel.
Ja, det stämmer bra det. Jag tycker det är roligare att spela tennis än paddel.
Varför då?
Jag vet inte. Jag brukar... Jag tycker det är lite svårare. Jag är uppväxt med tennisen på ett annorlunda sätt. När jag spelar paddel så brukar jag liksom... Vi bokar en och en halv timme, då brukar jag ledsna mot slutet. Jag tycker att det, tennis kan jag spela mer. Vi spelade mycket tennis under tiden Bulan var här i Brynäs. Det var jag och Bulan mot Janne Larsson och Mattias Pettersson, materialförvaltaren.
Ska vi säga Thomas Bulan Berglund,
ja,
som är tränare,
ja,
i Luleå.
Precis.
Så inte folk tror att det är Patrik Berglund eller någon.
Exakt.
Ja, men du är lite tennisgenerationen. Du växte upp i Björn Borg, samma ålder som Stefan Edberg, Mats Wilander. Det är kanske präglat en hel del också.
Lite grann så är det ju så. Utan när man växte upp så utövade man också ofta de, när det var Wimbledon då spelade man tennis, när det var fotbolls-VM då spelade man fotboll liksom med polarna, utan det som var aktuellt för stunden, det var det man utförde i när det fanns tid över.
Det låter lite som det amerikanska college-året. Att man liksom anpassar säsongerna efter vilka idrotter som ska in i de där.
Det var det som var hypat just för stunden, ja. Det var det man, ja.
Just det. Men det blev hockey för din del.
Ja.
Varför då?
Jag är uppväxt cirka 10 minuters gångväg från Isladan, som man sa. Nu heter det ju NHC
Arena. Det hette NHK, men de bytte.
Ja, arena där uppe nu. Så att Isladan gick man till då och åkte skridskor och friåkning och var med på hockeyskolan. Så att, och det var hockey som gällde i Timrå. Det fanns, vi spelade fotboll. Många spelade fotboll tills de var 13, 14, 15 år. Jag slutade när jag var 14 med fotbollen och valde ishockeyn.
Du kan på uppstuds inte svara på om du skulle hålla på Brynäs eller Timrå i ett kval.
Är jag ledare? Det beror på vilket lag jag skulle vara ledare i.
Du har ju varit ledare i båda.
Ja.
Men har jag rätt här att det tar nog ett tag för dig att känna efter här om de här två skulle ställas mot varandra?
Jag lär nog få känna på den lite grann då, fundera ett par sekunder. Ja.
Så du kan inte säga på rak arm att det är Brynäs eller Timrå som gäller då helt enkelt, utan hjärtat är delat i två?
Ja, men det är de två föreningarna som gäller.
Kom upp i Timrå, du nämnde ju att det är ett väldigt starkt hockeyfäste. Och få paras ihop med Bo Bulla Berggren. Nu är inte det en spelare för min generation, men kan du berätta för de yngre lyssnarna här om artisten Bulla?
Jag hade ju förmånen att få spela det med, tillsammans med både Bulla och Pekka. Mina sista år, ett år med Pekka och två med Bulla. Och man tar Bulla, det var ju en spelare som man, när man gick och tittade på hockey, så var det Bulla man ville se. För han enormt spelskicklig, kunde ta pucken från coast to coast, som man säger, på att man tar pucken från bak från eget mål som back och går hela vägen och gör mål själv.
Han sa kortsida kanske.
Ja, han sa någon kortsida. Och grejen med Berggren, det var ju, eller Bulla som man säger då, var ju att han kunde ju prova den två gånger och misslyckas bägge, och det kunde bli mål i baken, men han gjorde det ändå en tredje gång och lyckas. Så att det kändes som han inte hade någon nerver när han spelade.
Det låter lite som dåtidens kanske Erik Karlsson. Ja, riskbenägen, ja, ja. Men ofta lyckosam. Nu har kanske Erik Karlsson haft en tung säsong, men du förstår
vad jag menar. Ja, jag förstår mycket väl vad du menar. Skillnaden var väl kanske skridskoåkningen. Ja, det gick inte fort för Berggren, men han lurar många.
Men du, den här traditionen av timriter som landar i Brynäs, vad berodde det på den geografiska närheten? För det är ju många. Alltså, jag tänker på Mats Näslund och du.
Jag tror nog på att spelare som började flytta till Brynäs och fick fäste där och hade fortfarande kontakten kunde tipsa Brynäs om att de där spelarna också var bra. Så att lite på den vägen tror jag kan ha varit. Det.
Så ordet spred sig på det sättet? Ja. Att man då kände att det här kunde vara en bra klubb för mig också? 55 år gammal, är du övertygad om att du, om du skulle snöra på dig skridskorna imorgon, skulle vinna 7 av 10 närkamper mot alla juniorspelare i Brynäs organisation?
Ja, det skulle jag nog göra.
Du känns så gubbstark på något sätt. Svår att bryta ner.
Ja, det skulle jag nog göra.
Hur är det att jobba med juniorer som du gör nu?
Man får enormt mycket tillbaka. Jag tycker att det är väldigt glädjande att varje dag gå upp och få umgås med dem. Och det man får tillbaks, de suger åt sig som svampar av information, och man ser deras vilja i ögonen att vilja bli bättre, och hur de lyssnar och tar åt sig av det man säger. Så att där är en viss skillnad att jobba med juniorer och seniorer.
Du har ett 3-årskontrakt som jag förstått det?
Nej, utan jag har ett kontrakt som går ut nu i april.
Okej. Då har jag missförstått den lilla detaljen. Skulle du vilja hoppa tillbaka till senior hockeyn, eller känner du att du vill verka i juniorerna?
Nej, det är nog... Skulle det komma ett seniorerbjudande så skulle jag överväga det. Det skulle jag göra.
Men just det här... vad ska man säga? Gubbslitsamma kroppen. För ursäkta uttrycket, jag kom inte på det något bättre. Berodde det på... Vad har liksom du gjort under din karriär som har gjort att du har varit väldigt stryktålig?
Jag har faktiskt funderat på det rätt, inte så mycket, men jag har en far som jobbade väldigt hårt, skogsarbetare, betongarbetare säkert från 15, 16, 17 års ålder ända tills han gick i pension utan några större skavanker i kroppen. Han är 85 år, ska fylla 85 och är fortfarande ganska skadefri. Så att det kan ha lite med genetiken att göra.
Tror du att det var en anledning att du kunde spela så pass länge?
Bland annat den, samtidigt ska man veta att Tommy Sjödin började inte med tung styrketräning förrän han var typ 25-26 år.
Alltså så 90-91 där någonstans då?
Ja, exakt.
91 verkar ha varit ett nyckelår för dig. Varför då?
91 missade jag VM. Jag bröt handleden sista matchen mot Färjestad i slutspelet och missade VM som det var tilltänkt att jag skulle vara med i Finland då. Vilket de vann också.
Precis.
Och då bestämde jag mig inför 91-92. Det var OS-år 92. Och att jag ska spela...
I Albertville, va?
Ja. Jag ska spela OS och jag ska spela VM nästa år. Så jag la ner en tyngre satsning på min sommarträning än vad jag någonsin har gjort.
Så du blev dedikerad uppgiften där och då? Ganska sent in på karriären ändå.
Mm. Det tog mig lite för lång tid kanske. Jag vet inte, det kanske var bra också, vilket gjorde att jag kunde spela längre. Att träning ger resultat. Förut tränade jag det jag skulle göra och ingenting mer. Utan jag höjde träningsdosen kraftigt det året.
Du höjde den, la du till ytterligare träningsverktyg också? Som gjorde dig...
Nej, men det var ju styrketräning som kom in väldigt mycket. Vi hade ju en tränare sedan i Brynäs IF som hette Anders Bergström, en gammal olympisk tyngdlyftare. Och han jobbade på I14. Han var Malaj, eller han var ansvarig för gymmet.
Alltså militäravdelningen?
Ja, som Malaj tror jag. Om man, jag hoppas att det var, jag säger rätt nu, Anders. Så att,
och han, ursäktat,
ja, så att då var jag med honom där nere och började träna styrketräning. Sen var han involverad av Tommy Sandlin, så vi körde styrketräning där nere honom, och han lärde mig då frivändningar och riktiga djupa benböj och hela den där fadderullan, så att det gav resultat.
Okej, så den där militärträningen la ändå någon slags grund då för din framtida karriär, att du kunde spela upp i 42 års ålder?
Delvis kan jag, ja, det var då jag började trycka på pedalen lite grann i alla fall.
Corsi, Fenwick, PDO, pass in i skottsektorn. Nej, men allvarligt. Lägg ner det där nu och spela ishockey. Det är ju det handlar om.
Ja, det är det handlar om.
Fricka rätt på fördomen här, att det här har kanske du tänkt någon gång.
Ja, det är ju mycket statistik då. Och jag har ingenting emot statistik. Men på någonstans där ute så måste man få spela lite på intuition, och det går inte att spela bara på statistik.
Ja, för det är ju mycket fokus på det. Underliggande siffror. Mm. Spelare utvärderas så, även lag. Och man kan se tydliga tendenser på att är vissa parametrar i den underliggande statistiken rätt, då brukar det också ge effekt i form av tabellplacering. Så hur ska man använda det här då? Tycker du, ska man slopa det, eller vilka delar ska man ha in i sitt tränarskap?
Nej, men det är klart att statistik, den ljuger ju inte alltid. Men ibland tycker jag, som jag känner nu, så används den väldigt, väldigt mycket. Det är mycket, väldigt mycket information till spelarna. Och jag tycker att när man spelar där ute så måste man faktiskt read and react lite beroende på situationerna på isen. Sedan kan jag tycka att när man pratar om, och det, statistik kan jag tycka mer är spelet utan puck, att man när man spelar spelet utan puck, att man har givna riktlinjer hur man ska spela. Men spelet med puck lite mer på känsla. Att man hjälper varandra på. Det okay. Behöver inte vara att man ska skjuta från vissa lägen hela tiden för att, utan de lägena dyker nog upp ändå i matchen och man...
Ja, det är en sån slumpartad sport också i ishockey.
Ja, det är väldigt slumpartat.
Så defensiva riktlinjer, markeringar och direktiv i egen zon och kanske uppspel, men just när man kommer in mot offensiv zon, då ska man släppa kreativiteten lös.
Ja, det tycker jag. Man kan ju prata om att man ska byta pucksida par tre gånger innan man ska för att få långa anfall och det, men pratar man för mycket om det så kanske man har ett bra läge att bryta in istället. Då man pratar om en situation att vi ska göra så här och så här, och så är man nästan halvfri, och då tar man inte den situationen för att man pratar så mycket om att vi ska göra på det där sättet.
Tror att dagens spelare blir överrösta med ett sånt starkt informationsflöde att det blir för mycket, att det är svårt att sortera det här?
Jag tror att det spelar ingen roll om man tar i dåtid eller nutid. Jag tror att för mycket information, det är det erfarenhet och känsla som jag har. För att få spelare för mycket information så blir det svårare att spela ishockey.
Det händer när du gubbgnabbas med Ove Molin, Andreas Dackell, Micke Sundlöv och gänget att de kan pika dig för att du minsann inte har några SM-guld med Brynäs.
Den kommer.
Den har du fått höra.
Ja, inte så mycket från dem kanske, utan de har nog mer respekt för det, men det händer från många andra istället.
Okej, från vilka då? Alltså kompisar och
ja,
så?
Eller? Folk runt omkring som inte spelar ishockey. Men jag har faktiskt ett SM-guld med Brynäs IF, för det är ett veteran-SM.
Ja, du har det?
Ja.
Jaha. När jag läste
slog Timrå i finalen.
När var det här?
Säsongen efter jag slutade.
Okej, så 08-09?
Ja, åkte jag och spelade veteran-SM i Örebro.
Jaha, ja, men då får vi väl ändra det på Elite Prospect.
Ja, precis.
Men kan du känna så här i efterhand att lite taskig timing? Jag tänker för att du lämnade ju Nordamerika 92. Mm. Säsongen 92-93 vinner de guld.
Mm.
99 med Roger Melin vinner de guld. Du kommer hem då. Och sen börjar ju en tuff period med kvalspelen som vi nämnde innan. Har du grämt dig över det?
Nej, det har jag inte.
Okej, vad skönt.
Nej, det är mer tillfälligheter. Utan då skulle jag stanna hemma från NHL för att vara kvar. För att inte veta om vi skulle vinna SM-guld eller inte. Utan de vinner SM-guld och... Det kanske var för att jag lämnade som de vann SM-guld också.
I en finalspel så hade du kanske stått för en groda som gjorde att det gjordes åt andra hållet. Exakt. Också. Exakt,
det är små marginaler, vet du. Mm.
Just de där åren borta i Nordamerika, vad minns du från dem? Du har ju flera klubbar att bocka av där med Minnesota North Stars. Och...
Minnesota blev ju Dallas. Mm. De flyttade och det där har jag pratat om förut några gånger också. Det var ju Minnesotas North Stars sista säsong där. Nu finns ju Minnesota Wild, men de spelar ju i St. Paul och vi spelar ju i Bloomington som låg mitt emellan St. Paul och Minneapolis.
Just det, huvudstaden i Minnesota.
Mm. Och det var ju en enorm hysteri när ägaren då bestämde att flytta laget från Minnesota till Dallas.
Ja, hur var den säsongen 92-93 sista för Minnesota?
Ja, det var min första och deras sista.
Men den här hysterin, kan du beskriva den?
Ja, men det var ju lynchstämning på läktarna på ägaren. Han kunde inte vistas i stan eller runt hallen eller någonting.
Hur påverkar det er spelare då?
Nej, jag vet inte. Jag var väl inte så involverad i de känslorna på det sättet, utan men vi lyckas ju inte ta oss till slutspel. Vi hade chansen sista matchen mot Detroit borta samtidigt som var det St. Louis som skulle förlora mot Tampa, vilket de inte gjorde, så att chansen var ju, men vi förlorade mot Detroit borta sista matchen och missade slutspel.
Och den där flytten till Dallas, jag har förstått att Ulf Dahlén betydde väldigt mycket för dig då i din start av NHL-karriären.
Ulf Dahlén och hans fru Maria tog ju hand om mig och Tina på ett enormt sätt när vi kom över, för att när man flyttar över dit då är det inte som i Sverige, sportchefen åker och skruvar upp bokhyllor och fixar och gör ordning allting för nykomlingar som kom, utan där sköter man sig själv. Man fixar sitt eget boende, man fixar sin egen bil, man fixar sina egna försäkringar, man fixar allting själv. Och där var ju Maria och Uffe ett enormt stöd. Jag kommer ihåg, de åkte med oss, de skjutsade oss till ställen där vi skulle handla, satt på parkeringen och väntade tills vi hade handlat klart och sen guidade de oss tillbaka, och det var ju liksom en period.
Hur var då tiden sen NHL i början av 90-talet?
Ja, men det har väl hänt mycket där borta också nu. Det var ju fortfarande kvar de här renodlande slagskämparna och väldigt hård matchning på spelare, i alla fall i vårat lag, som jag upplevde även i andra lag, utan man körde matcherna med fyra backar, matchade in femte, sjätte, sjunde back som stödbyten bara, medan vi matchade fyra backar väldigt hårt.
Men hamnade du någon fighter? Eller så, jag vet att kaptenen i Minnesota, Mark Tinordi, slog väl ner dig bak?
Det var en incident, och då var även Uffe fram och hjälpte mig. Det var en incident på en träning. Vi spelade två mål och jag vet inte vad han var framme. Jag stod bakom mål i burskydd och han kommer och ska forechecka mig. Och jag lyckas på något sätt lura han, men klubban fastnade och kom väl upp i hans ansikte utan att jag märkte det. Så jag fortsatte med pucken uppåt i anfallszon. Då åkte han kapp med bakifrån och slog mig i bakskallen så att jag åkte rätt ner i isen.
Underspelet alltså?
Ja, ja.
Hur reagerade du då?
Nej, men Uffe kom fram direkt och tog bort det. Han slog ju bara ner, sen gjorde han ju ingen mer. Det var inte så att han fortsatt, men han sänkte mig bakifrån.
Han ville markera där då. Och så kanske inte var så lätt för dig heller. Nyss flyttat över, kunde inte så mycket engelska.
Jag visste ju inte vad som hände, men han liksom ursäktade sig med att min klubba åkte upp i hans ansikte. Och det...
Ja, trots att det var en olyckshändelse. Ja. Men vi vandrar ju faktiskt vidare här under din nordamerikanska karriär. Och jag vill stanna till vid Kalamazoo Wings. Inte bara för att det är ett fantastiskt klubbnamn, utan för att det fanns profiler där som jag vill höra dig prata mer om. Och då tänker jag på Ken Hitchcock, såklart, ja. Tränaren, som verkar gjort ett stort avtryck på dig.
Ja.
Han har ju vunnit sedan en kapp med Dallas. Nu har ni Edmonton som senior advisor. Man har ju varit i andra klubbar som Columbus bland annat.
Ja, St. Louis var han också.
Ja, St. Louis också. Vad betydde han för din karriär?
Det är lite... När man varit nedskickad eller jag varit ju uppsatt på waivers, och då kan man ju bli upplockad på 48 timmar eller om det var 48 timmar var det, och ingen plockade upp en om man skulle åka till Kalamazoo. Och hade väl ingen bild av hur det såg ut. Jag tänkte det är väl en bra hall och lite fint hotell och man får börja bo så och sen komma in i det. Så att jag och Tina åkte, hoppade in i planet och åkte ner. Flög ner och började närma oss Kalamazoo och sitter och planerat. Nu får vi checka in och så tar vi lite room service och så sedan får man träffa gänget och det imorgon. Kommer till hallen. Ja, det var ungefär som att komma till Timrå och islada på. lite däråt. Lite större kapacitet. Hotellet var inget riktigt hotell. Det var mer ett motellliknande. Kliver in, det fanns maskiner man kunde köpa lite chokladbitar och någon dricka och så låg det en beställningsorder på, man kunde ringa delivery pizza. Så var det. Så det var inte alls den som tankarna var när jag åkte dit. Men sen dagen efter träffade jag Ken Hitchcock inför första träningen. Och det första han sa till mig, ja, han hälsade mig välkommen och säger hör du Sjödin, mitt jobb är att få tillbaka dig till the big league, sa han. Och jag vill inte se dig åka omkring och inte ta för dig spelet som jag vet att du kan. Du ska följa med i anfall, du ska vara kreativ, du ska spela det spel som du är bra på. Gör du inte det kommer jag jaga dig, sa han.
Okej. Och det kände du motiverade
och det
dig där
en
och då?
Boost, det var en boost som jag kände. Han tror på, han vet vad jag kan och han vet vilket spelsätt jag har och... Och det...
Snacka om att tända en gnista.
Ja, han tände en gnista. Och
han lyckades också.
Han lyckades. Det vart ju en bra session. Jag tror jag var där 3-4 månader. Jag vet inte hur många matcher gjorde jag. 38 matcher. 44.
Snitt över en på en match. Exakt.
Så att det vart en rolig tid. Det vart en rolig tid.
Ja, och det landade ju i Quebec Nordiques sen. Får ju spela med rätt bra lirare också. Jag tänker framförallt på Mats Sundin som var där då. Men Kamensky spelade
Kamensky,
då.
Säkert.
Säkert var också där.
Oh.
Att få vandra i samma hallar som de gjorde. Vad lärde du av det?
Nej, men det var ju... Jag var ju ändå rätt så gammal när jag var där, men det var ju liksom... Jag kände mig inte så gammal, jag kände mig rätt så ung med tanke på Sundin kände jag ju sen förut, men att få spela med Joe Sakic och Kamensky och de här, det kändes stort. Man hade enorm respekt för dem som spelade.
Ja, och jag menar, man slutar väl aldrig lära sig,
nej,
oavsett ålder.
Det var ju inte så att man bara gick in och tänkte att här liksom, ska jag vara med och styra stället, utan det var ju, jag hade kanske respekt, kanske för lite för mycket respekt också.
När jag har läst på om dina NHL-år så har jag förstått att du var en utpräglad powerplayback. Och det här förvånar mig väldigt mycket att du sattes in för att spela numerärt överläge. Sen satt du egentligen på bänken. Och det kan inte vara en gynnsam situation för en spelare att vara kall. Och sen plötsligt ska man gå in och leverera. Jag har aldrig förstått mig på det synsättet.
Nej, där har jag någonting som var speciellt. Kanske, jag tror inte det var många lag som hade så. Jag kom ju dit på försäsongen. Och vi spelade 8 träningsmatcher. Jag gjorde 7 poäng, 4 mål och 3 assist på försäsongen. Och tänkte jag, det här är en skön start. Sen var jag inkallad till Gainey inför seriestarten.
Som var coach då?
Han var coach då, Bob Gainey var coach för Minnesota då. Han säger att du har gjort en bra försäsong och nu drar jag allvarligt igång här och jag vill vara försiktig med dig, matcha dig försiktigt första 20 matcherna och låta dig växa in i det här på något sätt. Men det blev aldrig så, utan jag hamnade i powerplay. Spela så länge du orkar.
Okay.
Ja, så det var ju typ, körde jag en och en halv minut varje byte då. Och sedan 5-5 spel kunde jag få komma in, tekning i anfallszon. Förflyttades pucken snabbt till egen zon och det var tekning i egen zon. Då fick jag, vart det byte. Så jag kände ju liksom det där förtroende efter 20 matcher. Det hände ju ingen, vart ju liksom ingen boost i att jag fick spela mer eller inte. Utan det var powerplay i stort sett hela säsongen. Och i underläge när vi låg under typ med ett eller två mål inför sista perioden. Då fick jag ju spela 5-5 för att då såg de mina offensiva kvaliteter.
Men den här sitsen, var det en anledning att du valde att flytta till Schweiz och Lugano?
Ja, det var det. Utan jag kände, jag var, som jag sagt, jag var ju inte jätteung när jag åkte. Jag var ju 26-27 och var van då att spela sista året hemma. Så kunde jag ligga på 25 minuter per match. Jag var ju van att spela väldigt mycket och sen hamna i det facket att få spela från allt från 17-18 sekunder kanske någon match upp till 3-4 minuter. Det kändes inte rätt, inte utvecklande, och när Schweiz körde av sig, Lugano hörde av sig, så kändes det rätt så bra faktiskt.
Ja, du blev ju kvar där i 5 år också. Ja. 4 år i Lugano och du verkade trivas ypperligt vad jag förstår.
Ja.
Eller? Varför just, var det naturen och landet i sig eller var det något annat?
Nej, men det har ju säkert, det finns ju de som inte tyckte Schweiz kanske var så attraktivt, men jag kommer in, gör en kanon första säsong, får en bra boost, får spela mycket istid. Det kunde ju vara på 30 minuter, 35 ibland kanske. Och staden i sig är ju underbar och folk tar hand om en på ett jättebra, så jag fick ju liksom ett kanon första år som gjorde att jag kände så här trivs jag.
Och så var väl utlänningsregeln nere på 2 spelare också, så att de som kom in var väl enbart stjärnor.
Det var jag och Janne Larsson första året. Sen flyttade Larsson hem till Modo och jag fick in en kanadensare. Sen kom jag mycket Nylander mitt tredje år.
Mm. Men du och Janne Larsson har följts åt ändå.
Ja.
Och sen en annan Brynäs koppling, ett färskt sådant, Peter Andersson var ju ett år också i.
Ja, vi spelade tillsammans ett år också i Schweiz. Vi vann även italienska ligan tillsammans, jag och Peter.
I Bolzano där. Ja. Ni blev utlånade eller hur?
Ja, vi var ju färdigspelade i, jag vet inte, det måste vara några andra regler med övergångstider på den tiden, utan det var ju att vi hade förlorat semifinalen med Lugano, så då vart jag ledig då. Hörde de av sig från Bolzano om de undrade om jag ville komma. Och Lugano tillät det. Och så kom Peter, att tro han var i Tyskland då. Kom också och var med. Så att...
Mm. Ja, 97-titeln med Bolzano.
Jajamän.
Den har du kvar i troféskåpet där
den,
hemma.
Den ligger hemma i någon låda.
Jag måste fråga dig bara, eftersom att det är en dagsfärsk personlighet och människa i Brynäs. Jag har inte kvar nu längre. Men just att Peter fick lämna. Vad tycker du om det?
Nej, men det är som om nu är vi där igen, men jag tycker att
jag vet
vad. Ja, nej, men jag tycker på något sätt att det agerar Brynäs rätt, tycker jag, utan det kändes som att det måste in någonting, det måste hända någonting inför det här kvalet. Och att få sparken, jag har själv fått sparken och det är sånt som händer som hockeytränare. Att man får det sen tidpunkter man kanske skulle ha gjort det lite tidigare, så att de nya har fått. Men jag försökte, när man tar den här vinklingen nu, där att HV får en boost av att det här är strulet där i Brynäs IF nu. HV har ju gjort den där ändringen redan och de har ju inte steppat upp något speciellt sen den ändringen. Utan Brynäs gör en ändring nu, så att...
Du tror att den energitillförseln kommer nu då?
Den kommer nu för Brynäs, medan den inte kom för HV. Så att det är bara liksom... Jag hoppas att det är så.
Jag ser det på det också. Mm. Men Bomedian Ekman, vad tänker du om den duon lite snabbt?
Ja, det kommer in en positiv energi och det kommer bli lite förändringar i spelet. Och spelarna som sitter där uppe och ska förbereda sig snart inför match. Det är skickliga spelare, så att då kommer man in på det här att det är kreativa spelare som kan spelet på det sättet, så att De ska inte styras för mycket utan spela lite på intuition och ha en bra defensiv tanke.
Du är den enda i familjen Sjödin som när det ska beställas mat vill ha en redig mosbricka med två grillade.
Ja, det är inte fel. Det är inte fel. Men jag föredrar någon riktig 150 gram ja, med sallad och dressing. Ja.
Två grillade är inte fel.
Nej, det är inte fel.
Sitter rätt bra i kistan. Ja. Jag tycker ändå att jag har prickat hyfsat rätt på de här fördomarna.
Ja, men det tycker jag. Du är påläst.
Du ger mig godkänt här på fördomsdelen då kanske.
Det gör jag. Det gör jag.
Då är det dags för faktarutan. Period 3 i Hockeypuls podcast som regelbundna poddlyssnare är bekanta vid. Och nu är det Tommy Sjödin som ska utsättas för den. Smeknamn.
Sködda.
Ålder.
55.
55 starka.
Glider in mot 56.
Ja, och du sa så här att kontraktet går ut med Brynäs på J18. Ser du dig själv fortsätta inom hockeyn? Är det självklart?
Nej, det är inte självklart. Det är inte. Men det är tanken.
Tanken, okej. Okay. Så det förs en diskussion med Brynäs om en fortsättning?
Ja.
Okej. Okay. Om en hockeyallsvensk klubb skulle säga Tommy, vill du komma hit? Vad tänker du då?
Beror lite på. Mm. Ja.
Vad skulle locka? Det kan ju vara SHL också. Nu sa jag bara hockeyallsvensk.
Ja, nej, men det ska kännas rätt. Man får gå in i diskussionen och det är inte så att jag bara skulle hoppa på första bästa bara för att, utan det ska kännas rätt. Och att,
är det assisterande eller huvud du vill åt i så fall?
Nej, det funkar bägge.
Okej. Fordon?
Audi.
Aha, modell?
Q5.
Fin bil. Tjänar mer än en riksdagsledamot och där är arvodet 69 900 kronor.
Nej.
Nej, jag trodde J18-tränare gjorde det. Ja, det var en rätt saftigt lönekuvert faktiskt för en J18-coach. Under 90-talet där, var det större pengar i Nordamerika eller Schweiz?
Likvärdigt.
Okej.
Okay. Det var nästan bättre. Ja, det var bättre i Schweiz.
Kan du... Ja, du får nämna summor, men folk vill ju kanske inte alltid göra det. Men var låg det ungefär någonstans på för typ av nivå om man jämför med dagens måttmätt?
Jag signade mitt första NHL-kontrakt på 200 000 US.
Okej, för en säsong då alltså. Mm. Ja, och nu får man tänka att ett entry-level-kontrakt ligger på 925 000 dollar, va? Så det har hänt en hel del.
Men
där.
Det var ingen i laget som hade, när jag kom, de började signa det året jag var där för 1 miljon dollar. Så ingen hade över 1 miljon dollar det året.
Just det, ja. Så det sprängdes upp kan man säga under senare delen av 90-talet.
John Casey och Mike Modano var de två första i laget som signade över 1 miljon. För då fick de bjuda på middag.
Okej, det var så.
Så var det, de som signade. Och det var i slutet på första året de signade nya kontrakt här då.
Ja, man kan ju förstå att Modano fick över 1 miljon också. Mm. Det var en rätt okej lirare som du var tillsammans med där i Dallas.
Ja, men många låg runt... Alltså bra spelarlåg mellan 700 000 kanske.
Det som är så fascinerande med det, det är att du spelade ju elitserien på 80, 90 och 00-talet.
Mm.
Jag kan inte tänka mig att du kunde försörja dig enbart på hockeyn på 80-talet. Du måste ha haft en civil karriär också.
Mitt första kontrakt med Brynäs var på 5 000 plus halva hyran betald.
Okej. Och det här är 86...
86-87.
Ja. Det har hänt en hel del där också kan man säga.
Ja, så att, men det var säkert de i andra klubbar som hade bättre än så. Men det var vad jag hade där mina två första år i Brynäs.
Vad jobbar du på sidan av då?
Då jobbar jag som fastighetsskötare på både HSB och ett ställe som heter Gavlegården.
Just det.
Då tränade vi ju halv fem på dagarna.
Dina sista Brynäs-kontrakt, det var 5,5 och lägenhet också då, eller?
Ja, precis.
Nej, men det förändras.
Det har förändrats. Mitt sista år innan jag varit proffs där 90-91, det var då de började i Brynäs. Då började man komma in på att man var helt tid.
Anställda, okej.
Ja, att man klarar av att spela och på Sandins första där.
Du skrev ju enbart ett årskontrakt på slutet. Kanske på grund av din ålder då.
Ja.
Vad låg de sista summorna på, om jag får fråga?
Jag passar på dem.
Det är okej. Okay.
Ja.
Jag ställer frågorna och du väljer svaret.
Ja.
Din favoritplats?
Ska jag säga soffan?
Med hockey på tv?
Ja, den var populär. Nej, men jag har två ställen som jag tycker om att åka till. Om man tar liksom semester, det är ju Thailand och Mallorca.
Då var du på toppen av din karriär.
Jag tycker den har pendlat lite grann. Jag hade en topp där 90, 91, 92, det var ju en topp, men sedan tycker jag faktiskt att jag höll en stabilitet när jag flyttade hem många år från 2000, början på 2000 fram till 2005-06. Då hade jag en stabil hockey i mig.
Så under Leif Borks åren där 06-07 kan vi prata om.
Ja, då får vi fråga han då.
Ja, exakt. Han som får bedöma det. Ja. Men du personligen kände i alla fall.
Ja, men sen var jag ju, hade jag ju hade bra säsonger i Schweiz också. Då jag spelade en bra ishockey.
91-92.
Ja.
Det är då du vinner guldpucken.
Ja.
Det är då du vinner VM-guld.
Ja.
Som kapten också.
Ja.
Hur var det?
Ja, men det var enormt. Vi var ju helt nederlagstippande i med tanke på hur vi spelade i gruppspel.
Du vet ju vad min tidning hade för löpsedel då.
Var den det svarta?
Mm.
Svart.
Ja, svart sida bara.
Ja, de skickade. Vi fick ju tidningsurklipp ifrån. Det kom ju på fax då till VM-lägerna. Man fick ju inte tidningarna, utan det fanns ju inga mobiler att läsa, utan det skickades fax till ledarna och det, och då kom den. Det här är en bild av vad de tror om oss ungefär. En svart sida.
Men det måste ni använt som tändvätska.
Det vart nog lite tändvätska.
Och ni slutar fyra i gruppen.
Mm.
Men sen är det ju ett fantastiskt slutspel. Mm. Ryssarna i kvarten, Schweiz och sedan Finland.
Ja.
Men Rysslands matchen, var det där? Det var som någon slags katalysator.
Ja, ja, det var inte någon som trodde på oss då. Utan vi fick till försvarsspel bra i den matchen och bra målvaktsspel. Sen hade vi Sundin som gjorde det där målet när han bockade upp han i nättaket.
Bartkevski med den här vidunderliga dribblingsförmågan. Han går rakt in på spelarna och tycks gå igenom dem. Det kan Sundin också när han är som bäst. Se här. Ja, där. Ja! Titta på Sundin! Nu känner vi igen honom från i fjol. Det är 1-0 och det är Mats Sundin. Ja, det är 1-20 kvar och finländska buren är tom och här kommer Vitakoski.
Niemen.
Och det är till Nieminen. Och han sparkar det till Mäkel och så bakåt. Till Jotila som skjuter. Och där är pucken. Är det bort med pucken? Där.
Oh. Nej!
Nej, det går inte bort. Här blir det Jotila som direkt skjuter. Och så håller finnarna kvar pucken.
Ta det lugnt, ta det lugnt, ta det lugnt.
Du, ta det lugnt, ta det lugnt, ta det lugnt. Ja, just det, ja. Blomsten. Och där! Sverige världsmästar i ishockey igen efter 19.04 kommer 5-2 och detta är förlösande. Arto Blomsten!
Oh. 15 debutanter.
Ja.
Det är ju rätt otroligt att ni lyckas med det där.
Ja.
Hur stor del har Conny Evensson och Kure Lundmark?
Det är två. Jag menar Conny, jag har haft han bara i landslaget, men jag tycker det är väl en av de största ledare. Jag tror det är många som säger det också, att Conny, nej, han var, han kunde hockey och han var en bra människa, tycker jag. Eller är en bra människa.
Ja, alltså jag skulle säga att alla gäster jag har från din generation håller honom högst.
Mm.
Trots att de bara kanske har haft honom under enstaka landslagsturneringar.
Sen tyckte jag balansen där mellan Conny och Kurre var jättebra.
Berätta om den.
Ja, men Conny var ju, han var hård, men ordning och reda, liksom riktlinjer, och Kurre lite mer skämtsam. Kan mycket hockey också, men fick ju gruppen att skratta och ha roligt. Men sen tog jag Kurre över och tog det där jobbet och ledde det på sitt vis och gjorde det väldigt bra också. Jag hade ju Kurre många år i landslaget och man får inte förglömma, han gjorde bra resultat han också med sitt sätt att leda. Och han är ju lite annorlunda, han mer ett leende på läpparna och låta gruppen ha frihet under ansvar och jobba efter den biten. Och det funkade med honom. Men han kunde rya i handen när det behövdes.
Ja, 92 där, guldpucken. Det är ju priset som går till Sveriges bästa ishockeyspelare. Mm. Det är 6 brynäsare som har fått det. Kan du dem på rak arm?
Nej, det kan jag inte. Mats Näslund har ju fått.
Det stämmer.
Ja, så är det jag och så har väl...
Håkan Wickberg,
undrar om fick Silverberg guldpucken.
Ja. Ja. Jakob Silverberg fick det där efter guldet 12.
Ja, kan...
Stig Östling,
ja då.
Och Wille Löfqvist.
Wille Löfqvist, ja.
Ja. Men det är en celeber skara, Tommy. Hur känns det att vara en del av den?
Nej, men det är ju ett kvitto på att man har gjort någonting bra i Hockey Sverige och få den tilldelad sig. Så att det var ju hela det året som det vart ju liksom guldpucken, NHL-kontrakt, VM-guld. Det var ju liksom ett stort år. Det är ju varit nästan för mycket på en gång, men att kunna fått det där utspritt av karriären.
Pikade då.
Ja.
Men ja, sen 15 år till i hockeykarriären. Men 95 där, du vinner ju silver och brons. Ja. 94 brons, 95 silver.
95 var ju ett enormt roligt VM.
Hemma här?
Hemma. Först för att det var hemma för att vara med. Men sen det VM gick också, då hade jag en bra VM-turnering.
Ja, du är ju med i All-Star-team bland annat. Jag tror du utses du till bästa back då. Du är i alla fall med bland två.
De hade två priser det året. Christer Olsson fick som turneringsbäste back. Jag fick MVP. Det var en annan prisuppdelning.
Ja, just det.
Det var som jag kom med. Sen var jag med i All-Star-team tillsammans med Jottila. Timo Jottila och jag på backsidan.
Men inga NHL-spelare då?
Nej.
Och det är ju Finland som vinner guldet här i Globen.
Oh.
Och när knattekedjan, drömmer du mardrömmar om dem med Koivu, Peltonen och Lehtinen?
Nej, jag funkar inte riktigt så. Utan, men de var ju enorma och de fick ju en enorm karriär sedan alla de där. Så att de hade ett bra lag.
Koivu, Lehtinen, Nomelin, Peltonen. Nu är det farligt bakom, kommer två finländerna. Ninima! Och så är det Piris i mål! Aj, 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 aj! Peltonen! Ragnarsson, och så svensk som är lite elak mot en finländare. Ja, tacker. Lehtinen, fint spelat skott av Peltonen i mål! Oj, oj, oj! Örskog mot Hemmeläinen. Nästa år ska spela i AIK här i Globen. Kommer finländarna genom Peltonen. Två målskytt och spelar till Koivu. Och går så över till Lehtinen. Och så är det 1-0. Strömberg, är det tiden ute? Nej, det är 4 sekunder kvar på perioden. Ungdomskedjan, och där har vi tre målskytten Peltonen. Skott av Jutila. Mål! Godnatsa lilla lotten, och så sjönk den ner till nedre botten.
Din största motgång?
Ja, det var hela mitt sista år i Brynäs IF.
Som spelare?
Ja.
Det var en sån turbulent tid också för din del, för du hade ju blivit lovad att gå vidare till sportchef, men det var en intrig där.
Jag hade ju jag gjorde ju det avtalet väldigt tidigt. Det var ju därför jag bara skrev ett år i taget, som du nämnde före. Och jag hade ju ett avtal på att jag skulle bli sportchef när jag slutade, men jag fortsatte ju att spela. Tror jag säkert körde 5-6 år till. Och sen var det ju diskussioner runt det där. Det var ju först kontraktförhandlingar som tog alldeles för lång tid. Och sedan var det lite strul angående avtalet som sportchef. Men det var ju så att jag fortsatte att spela det i alla fall ett år till. Och den säsongen var det inget bra.
Nej, för det är ju under vårkanten som klubbdirektören Kent-Åke Eriksson och du träffas för att försöka reda ut det här, som jag förstått det.
Ja.
Och det leder ju inte till att du får den där sportchefstjänsten efter att du lägger av. Vad hände egentligen?
Nej, det var ju först kontraktsförhandlingar som gick i stöpet. Vi kom inte överens och med de förhandlingarna. Så sedan hamnade vi på sportchefsbiten också. Men jag ville ju fortsätta spela. Men under för långgångna förhandlingar så löste det sig med att jag skulle fortsätta spela. Så att då fortsatte jag spela, och jag kan inte skylla säsongen på, för sådana där saker brukar inte störa mig allt för mycket personligen. Men det var en period där jag inte mådde. Då kändes det motigt.
Men lasade det på is sedan, sportchefsdiskussionen, att du skulle få det
jobbet? Nej, men då gjorde vi ett avtal och började jobba. Då, sen när jag skulle sluta spela efter sista år, så började jag jobba med scouting och skulle vara scouting, åka runt och kolla på matcher åt Micke Sundlöf.
Var det känsligt just för att Sundlöf hade sportchefsjobbet? Att det var därför du inte fick det?
Ja, Sundlöf hade ju... Ja, det var väl där det. De hade en man som de tyckte skulle ha det där jobbet, eftersom jag hade tackat nej så många. Jag hade ju tjänstledigt från det, utan det var ju liksom där det handlade om lite grann.
Så han var som tillförordnad då, kan man säga. Ja, egentligen, men, för din position.
Sen hände det ju rätt så mycket inom, under de 5-6 åren hände det ju rätt så mycket inom sportchefsbiten. Så att på något sätt då skulle väl jag kanske ha kommit in och varit en, lärt mig jobbet kanske på något sätt, men...
Hade det varit idag, då hade Sundlöf blivit general manager och så hade du varit sportchef under honom. För idag finns det betydligt fler roller där uppe i ledningen.
Så hade man legat i framkant, då hade det kunnat sett ut så.
Ja, då hade man varit innovativa.
Då hade man varit väldigt innovativa. Och,
ja. Först i Sverige med den.
Ja, det handlar ju mycket om ekonomi. Det är där det handlar om.
Silvret 17... När du står på tränarbänken tillsammans med Bulan Berglund, som vi nämnde innan, Janne Larsson. Hur mycket svider den med tanke på att du som spelare aldrig var framme i en final med Brynäs?
Nej, men den sved också enormt och den var sur. Det kändes som att jag hade bra kontroll på den matchen mot HV när vi ledde med 1-0 rätt så länge, en bit in i tredje när de, jag kommer inte ihåg vem som gjorde det mål, men skulle han få det läge igen, man... Det är inte ofta de där puckarna går in.
Nej, och jag har haft med Stefan Bengtsén i podden, som var sportchef då i Brynäs. Och han har ju erkänt att ni blev lite för kaxiga efter match 5 och när det skulle avgöras hemma i Gävle. Att det dukades för guldfest, att ni kanske tog ut det lite i förskott.
Jag vet inte. Den matchen, när det var upplagt för att avgöra på hemmaplan, jag tror det stod 3-0 efter... Jag kommer inte ihåg, men det gick väldigt snabbt. Så ledde HV med. Vi var inte riktigt med i starten där. Och sen åker vi ändå ner och samlar kraft och leder med 1-0. Jag kommer inte ihåg vilken minut det var de gjorde 1-1. Sen avgörs det alltså in sadden. Nej, den var sur.
Känner du att det var chansen till guldet här i Gävle för dig?
Ja.
Du tror inte du kommer få en sån där chans igen?
Man ska aldrig säga aldrig, men just nu känns det... som Brynäs är en bit ifrån. De har andra problem än att titta på SM-guld inom en snar framtid, utan jag tror man ska bygga lite annorlunda.
Jag upplever det ändå inte som bitter, utan du resonerar lite som då var då, jag kan inte påverka det, och att du lever i nuet på något sätt.
Jag försöker leva i nuet. Jag menar, jag har problem att gå omkring och vara bitter på människor för saker och ting som har hänt, utan då försöker jag hellre prata och reda ut och göra det bästa utav det. Utan jag tror inte man som människa mår bra att gå omkring och vara bitter på massa andra människor. Sedan kanske man inte blir bästa kompisar eller någonting, men man kan ha förståelse ibland för saker som händer och man pratar ut om det.
En person i hockeyvärlden du inspireras av?
Det är så många som har, jag brukar hylla alla, jag menar jag brukar hylla uppväxttiden i Timrå och alla ungdomsledare, och jag kände en sån enorm, när jag tänker tillbaks på den tiden när man var i Timrå och gick till hallen, jag gick oftast till hallen, och de ledare runt omkring en som har hjälpt en där på vägen, och det var en enorm tid tycker jag.
Jag har två frågor här. Just när du nämner Timrå och vi pratar om din största motgång i 07-08 och allt som händer runt omkring, alltså spelarkarriären och även sportchefsdiskussionen. Det ryktades ju om att du var på gång till Timrå då. Hur nära var det? Nu har du faktiskt runnit i rätt mycket vatten under de här broarna, så att nu vill jag ha ett ärligt svar.
Ja, nej, men det är sant att jag pratade med Timrå då, men jag kan inte säga att det var supernära.
För då stod ju Timrå på toppen av sin förmåga.
Ja, Timrå var ju bra då, men jag vet inte, det vart i samband med kontraktsförhandlingarna med Brynäs att det löste sig med Brynäs, och det var ju min högsta önskan att jag skulle spela ett år till i Brynäs.
Men du ångrar det inte då? För 07.08, då är Timrå fram i semifinal och man vet ju aldrig vad som alltid kan hända.
Det är så, det är, man kan ju alltid ångra sig efterhand så där.
Nu är vi tillbaka.
Nu är man tillbaka. Jag kunde vara min målsättning var att spela Brynäs och så blev det sedan att det blev som det blev. Det liksom kan jag inte göra. Det är så fel så att jag ångrar, men det blev det så. Vad kunde ha blivit jättebra det året i Brynäs, så har det varit liksom inte, har jag inte tänkt i de banorna. Så att.
Vi har ju nämnt några av tränarna du har spelat under. Mm. Och det är ju flera meriterade sådana. Jag tänker på Conny Evensson, Kure Lundmark, Ken Hitchcock. Mm. Du kan även lägga in Roger Melin och Leffe Bork. Och du kanske glömmer någon spontant här som du också vill nämna. Men vem gjorde störst skillnad för dig?
Ja, jag hade ju Stigge Salming också som jag tycker...
Ja, just det. I början där.
Ja, mitt första år i Brynäs. Och har ju pratat med Stigge. Han... hårda nyper, men mycket respekt. Men det är en snäll människa. Alla är stygge Stigge, men
det är exakt, han kallar sig det.
Ja, det, men det är en väldigt snäll människa tycker jag. Okay. Ja. Han betydde mycket när man flyttade hit. Tog hand om en på ett väldigt bra sätt. Sen om man pratar om den Brynäsandan, om det såna saker, men han var stark när man kom hit. Man kände sig liksom välkommen och omhändertagen.
Det verkade ju, det kanske är också, det var en otrolig vinnarskalle. Och Lasse Ivarsson, han var ju i samma Brynäs-lag som du kom till där också. Och han var med i podden för 1,5 år sedan ungefär. Och han pratade om att Salmin kunde, alltså han tog ju inte förluster så bra.
Nej.
Utan det var något nederlag uppe i Luleå, tror jag att det var, som han bara satt på sitt hotellrum, öppnade upp fönstret när det var minus 15 och satt där i timmar och begrundade vad som hade hänt.
Det har jag inte hört, men det är nog mycket möjligt. Det är Stigge.
Har du någon sån här anekdot som du minns av honom?
Nej, inget speciellt sån där stark.
Nej, så stark var han kanske inte. Men.
Nej, men att en bra ledare tycker jag. Rättvis. Jag tror inte någon kände liksom att för fan man favoriserar dem, utan... Fick inte spela alla matcher. Jag har varit bänkad ofta i tredje perioden. För då körde man med fem backar. Och det, men det var liksom inga hard feelings för det. Utan det var bara att finna sig i det. Och...
En klubb du inte gillar?
Då måste jag säga HV71. Och det är inte på grund av att de är dåliga på det. Men dåliga på något sätt så. Men jag har alltid haft problem att göra bra matcher. Mot HV borta speciellt.
Ja, och sen 95 och 2017.
Ja. Så att nej, jag har ingenting emot föreningen i sig så, utan men det är mer att HV har varit ett litet spöke. Borta matchen mot HV kände jag med. Nej, jag vet inte varför.
Kände du som spelare att det fanns hallar där du alltid var bra och sen fanns det arenor där du aldrig riktigt lyckades, och funderade du på varför det var på det viset?
Ja, den jag kommer på, det är HV. Jag hade aldrig någon skön känsla när jag skulle spela mot HV borta.
Den förlämpningen hörde du oftast ute på isen?
Gubbjävel.
Jag kunde nästan gissa mig till den.
Ja, den var väldigt återkommande på sista åren.
Ja, sista decenniet.
Ja, det var väl från 35 och framåt, sju år då ungefär.
Vet du exakt hur gammal du var när du slog rekordet för den äldsta målskytten i elitseriens historia?
Nej, jag vet att jag gjorde det mot Frölunda borta med ett slagskott.
41 år, 5 månader och 21 dagar faktiskt. Mm. Sen gjorde du faktiskt mål säsongen efter också, så ja. Du var ju äldre och ja. Det rekordet står kvar än idag.
Ja, jag kommer ihåg Leffe Borgs kommentar då.
Vad sa han då?
För jag åkte och hämtade pucken själv, för det var väl ingen mer än jag som visste det i stort sett. Den där var ju snabb att hämta.
Han hade koll på det.
Han hade koll.
Det vill du helst förändra med ishockeyn?
Jag skulle faktiskt vilja att man... Jag tycker hockeyn är lite för petig idag. Med,
i bedömningarna?
Ja, spelstörande moment och det. Jag tycker det har gått... överstyr lite grann. Jag tycker att man måste få låsa klubben och peta lite på handskar. Och de tog ju bort de där reglerna lite för att det skulle gynna de bra hockeyspelarna, de som är tekniska. Jag tror, om man tittar tillbaks när den hockeyn var som värst. Jag har en jäkla bild när Timrå möter Linköping, tror jag var i ett slutspel. Så jag var uppe och tittade på den matchen. Det var ju nästan mordförsök på vissa situationer. Det är inte dit jag vill nå. Men de bra spelarna klarar sig oftast i alla fall.
Kan det där göra att sporten blir mer dynamisk?
Hur menar du då, menar du?
Att den inte blir enkelspårig som du kanske hävdar att den är nu, utan att tempot sänks, det höjs och att vissa spelartyper frodas i den miljön.
Ja, jag tror vi skulle få se lite olika karaktärer. Jag tycker många spelare, det ser ofta väldigt lika ut idag.
Och sen är det ju det där med den där jävla skitregeln.
Ja, jag får... Den har ju alltid varit så, säger de. Så det var väl jag som hade fel där. Men...
Jag upplevde ju ett skärmål med en jävla skitregel. Vet du fan som har kommit på de där jävla reglerna? Fan, ska de kunna göra mål när de har en avvaktande utvisning, eller?
Är det en ny regel, eller?
Ja, det är någon ny regel för år som de jävla pajasar har kommit på.
Du har aldrig upplevt något liknande, eller?
Nej, det är för dåligt. De tog bort den för många år sedan. Så ska de tillbaka med skiten.
Är det det som avgör, tycker du?
Ja, det tycker jag. Står 2-1 och vi har tryck. Och 2-1 är då som matchen och väger helt. Men 3-1 är ju lite direkt avgörande, tycker jag.
Men jag tycker fortfarande då att de inte ska kunna göra mål när det är en avvaktande utvisning.
Ja, det köper jag fullt ut faktiskt. Hur ofta påminns du om den intervjun?
Rätt så ofta.
Ja, det är så.
Det räcker ju om du googlar Tommy Sjödin. Så det kommer
första som kommer upp.
Ja. Och jag vet att det hände. Brynäs mötte AIK på, om det var Hovet, tror jag. Mm. Då var det ju liknande.
Exakt. 5 säsonger efter, tror jag det var.
Ja.
Otroligt nog.
Jag tror Aftonbladet ringde medan pucken var på väg att glida in i mål. Så fort gick det ungefär.
Du satt och kollade på tvn och fick samtalet. Ja. Ja, herregud. Men bakgrunden till den SVT-intervjun, det är ju att ni i Brynäs har ett powerplay vid ställningen 2-1 mot Frölunda.
Färjestad
där. Ja. Och Danne Johansson ska passa upp en puck mot Brolin som glider hela vägen ner i mål.
Ja, nej, det är en avvaktande utvisning på Färjestad. Så våran målvakt åker ut. Och Danne får en puck på offensiva Brolin som hoppar över bladet. Och så i ett stressat läge får han få en som attackerar honom. Då ska han lägga hem den till målvakten.
Okej, upptäcker inte att det är öppet mål.
Nej, så han har ju åkt ut. Så då blev det 3-1 istället för 2-1. Och vi hade, som man brukar säga, då börjat få koppla ett bra grepp om matchen. Fast vi låg under med 2-1. Och då var det 3-1 på det där istället. Och då var det lite längre uppförsbacke för att hämta igen.
Ett lag du gärna hade velat spela för.
Varför var överallt? Ja. Eller menar du SHL?
Nej, du får tänka fritt.
Jag har ju alltid tyckt om Chicago Blackhawks.
Mm. Just på grund av?
Nej, men atmosfären. Jag kommer ihåg första matchen jag gjorde där när man klev in i den arenan. När man ser ryggen på han som sitter och spelar Orien.
Just det.
Ja, det var en enorm atmosfär i den hallen.
Du hade passat i den tröjan, tycker jag. Den röda.
Ja, men jag har inte fått haft nummer 7 där heller.
Nej, det kan jag verkligen tänka. Men hade du inte 33 i Minnesota?
Jag hade 33. Ja. Jag hade, Neil Broten hade ju nummer 7 och den fick man ju inte heller.
Nej, den är väl uppe i taket.
Ja, det är han säkert. Ja.
Jag kan ha fel på den, men det känns spontant som att han borde vara
han där. Han borde vara där. Ja. Han vann ju OS-guld där 84 var det, va? Eller 80.
Ja,
Lake Placid.
Ja, klassikern där. Miracle Nice. Ja. Men du spelade utan visir?
Ja.
Hela karriären?
Nej, jag körde med visir uppvikt i NHL.
Varför det?
Nej, jag vet inte.
För på svensk mark körde du alltid utan?
Ja, jag tyckte väl att det skulle vara tuffare där, så jag skulle skydda mig lite mer.
Just det. Men här hemma kände du att du aldrig behövde det?
Nej.
Men när infördes regeln att man behövde visir? Det måste vara efter att du la av.
Nej, det var, de hade ju en årskull. De som var födda 65 och äldre behövde inte ha, så det var en årskull. Så 66-erna var tvungna att köra visir. Sen var det ju inskolat hela vägen då.
Just det. Som i motorcykelkretsar, att de som var födda 55 eller tidigare hade automatiskt motorcykelkörkort.
Ja, exakt. Farsan är motorcykelkörkort då. Ja. Han aldrig har kört motorcykel, men inte jag.
Men så du hade hjälm utan visirkörkort?
Ja, exakt, säga. Exakt.
Okej. Okay. Var det träklubbar som gällde hela karriären också?
Nej, utan jag hade hela... hade aluminiumskaft och bladträblad.
Jag är lite besviken över det faktiskt.
Vadå då?
Jag hade hoppats att du skulle köra träklubba hela karriären ut. Det passar på något sätt din persona och aura.
Nej, men jag körde med i NHL körde jag med skaftblad. Sen kom jag till Schweiz. Då bytte jag tillbaka till bara trä.
Ja, just det. Var det koho som gällde då? Eller?
Nej. Det var Sherwood körde jag där.
Aha.
Det kom en kanadensare då som hette Stefan Lebeau som spelade i Montreal. Och jag tyckte han hade en skön böj på sin, så att jag lånade några av honom. Sen tog jag började köra med dem också.
Men det var ett litet annorlunda klubbmärke, känns spontant som.
Ja.
Det är härligt att vandra tillbaka in i träklubbssnacket. Det är lite nostalgiskt skimmer över det faktiskt.
Jag hade lite tur, för när jag var ute i Valbo och tränade där, så var det en kille som spelade i laget. Då hade han en gammal träklubba med Sjödin, en Cooper, som jag har kvar hemma nu.
Jaså?
Ja, så den har jag. Så den fick jag av honom, så den känns jättekul att ha den.
Ja. Skillnaden på en riktigt bra träklubba med känsla kontra en komposit, förutom vikten, vad skulle du säga att det är?
Jag tycker det är bättre, det är känslan och känslan i att ha en träklubba. Det, jag tycker det är mer känsla att jobba med en träklubba.
Alltså att pucken sitter fast på ett annat sätt.
Ja, jag tycker att när kompositklubborna kom, nu har de ju lärt sig att hantera dem bättre, men det var mycket puckar som studsade från bladen i början. Sen har spelarna säkert lärt sig att fånga upp den bättre. Det kändes som det varit mer levande, när det är levande material, att pucken liksom fastnar på ett annorlunda sätt. Sen om det var, om spelarna var skickligare förr, vet jag inte.
Jag tror det var.
Jag tror det var.
Ska vi dra till med den?
Ja, vi drar till med
det
den.
Det var bättre förr. Där är du om 10 år.
Pensionär.
Ja, då klockar du in. Nu höjer de väl pensionsåldern här.
Ja, men jag kanske kan kliva av då, hoppas jag.
Ja. Men det blir hockey fram till 65 då?
Nej, det vet jag inte. Ja, kanske.
Men Tommy, vad är det för diskussioner du har med Brynäs om en fortsättning i klubben? I vilken roll?
Nej, det är ju fortsatt på juniorsidan.
Mm. Och du är positiv till det?
Ja, jag tycker det. Jag tycker jag har haft ett jättebra år. Men dyker upp någonting annat. Jag skulle gärna kunna flytta utomlands och jobba igen också. Det skulle jag inte ha någonting emot.
Hur ser du på uppdelningen som finns bland brynäsare, där vissa vill blåsa ut det som är av Brynäs profiler? Mm. Och då tänker man ju på dig, Andreas Dackell, Ove Molin, Micke Sundlöv. Vissa säger bort, bort, bort. Andra säger att nej, de här ska få jobba i fred. De kan skapa någonting bra tillsammans.
På den måste jag säga, jag ser liksom inte anledning till, om du har kompetent folk som kan ishockey och brinner genuint, det här är generellt alltså för en förening, varför ska de bort? Jag förstår inte det snacket. Jag tycker det är många föreningar som jobbar med gamla spelare, ledare runt omkring. Är man kompetent och klarar av uppgiften och har hjärtat för det, jag förstår inte anledningen att man ska bort. Varför ska man in med nytt för?
Ja, det är, vissa kanske hävdar att det behövs nytänk för att föreningen ska må bra.
Ja, så kan det vara. Men om du tittar, jag vet inte, historia har jag, kan liksom, jag har inte tänkt, men bara det där snacket har jag svårt för att förstå. Historiskt sett så har väl Brynäs, man tittar Brynäs 90-tal, de vinner SM-guld 93, vinner SM-guld, här går till final 95, vinner 99. Jag tycker inte det är så dåligt 90-tal.
Nej, absolut inte.
Nej, så att,
och det, men det är väl mer, man tänker 10-talet efter guldet 2012, så har det ju varit
2012.
Förutom 17, silvret, så är det många.
12, där är 5 år, så är man final igen. Och, vilka föreningar, Färjestad hade ju en bra sejour, HV har haft någon. Nu pratar jag, jag har liksom inte kanske belägg för det jag säger ens, men vilka föreningar är det som bara radar upp år efter år och är liksom är...
Ja, men man säger till exempel Frölunda, Skellefteå, Växjö, Rögle kanske in i en sån period nu också, där man är ett stabilt topp 4-lag. Mm. Man kanske inte Skellefteå, alltid vinner guld.
Skellefteå men... har väl haft tufft något år här också. Ja,
men och de har inte drattat ner så djupt,
nej,
som Brynäs har
nej,
gjort.
Nej, det kan jag hålla med om. Och men har man drattat dit för att det är personer som är brynäsare och att man bara jobbar med brynäsare eller andra problem, Där måste man ju hitta en...
Så brynäsan i sig är inte roten till problemet, utan det kan vara andra saker, påstår du?
Ja, det kan det vara. Mm.
Vill du ge ett exempel?
Nej, jag vill inte gå in på exempel. Jag har svårt att se. Liksom, gör man inte ett bra jobb och inte är kompetent att göra ett jobb, då ska man inte vara där. Men jag tror att har man ett hjärta för den förening man tillhör och är kompetent att klara av det, då tycker jag man ska kunna använda de människorna.
Men att hamna så pass långt ner i tabellen som Brynäs har gjort säsong efter säsong kanske är ett bevis på att det behöver bytas ut då. Att inte kompetensen finns.
Ja, vilka är det som har lett Brynäs under de perioder?
Ja, Micke Sundlö har suttit sedan 2019.
Mm.
Det har varit inne och snurrat så många tränare. Jag tänker, sedan 2017 är det Roger Melin.
Mm.
Ja, det är du. Det är Magnus Sundqvist. Mm. Ove Molin var inne i sväng. Mm. Ja. Peter Andersson nu.
Ja.
Så att det har ju varit en extrem briljans där.
Ja, men det är tränare både utifrån och inifrån. Och om man tittar, om du säger så nu statistiskt nu då, när man verkligen gjorde ett omtag, så är det här sämsta året på.
Mm. Absolut, absolut. Jag påstår inget åt något av hållen.
Nej,
liksom. Men
inte jag heller.
Vissa pekar ju då så här, ja, men de är fortfarande kvar de här grabbarna med Molin och Sjödin och Sundlöv. Visst, det är Peter Andersson, Viktor Stråle och Micke Holmqvist på tränarbänken, men de andra är ju runt om.
Men vart ska man hitta alla människor som ska jobba för en förening och juniorverksamhet? Ska man bara ta in, man pratar till och med att man ska sparka bort materialförvaltarna. Jag menar liksom, och den här diskussionen, det är inte bara Brynäs IF som ligger ner igen där. Det är bara det att kravbilden är så hög på Brynäs IF år efter år.
Hur mycket betungas man av historiken? Fanorna i taket, gulden från fornstora dagar?
Nej,
eller
men
är det bara skitsnack?
Ja, men, jag kan ju bara prata utifrån mig själv. Det är liksom ingenting som, när jag åkte ut på isen, att jag tittar upp i taket och ser om det är fanor, att för fan vad jobbigt det är att spela. Då skulle jag inte vara här så länge.
Fast jag kan tänka mig att dagens spelare tänker att shit, Brynäs IF har aldrig varit ute ur elitserien.
Ja, så har jag tänkt en gång också. Så att det
är troligt att de gör det nu då, uppe i hallen.
Tänker så. Mm. Ja, det är inte omöjligt. Jag vet inte hur deras tankar går, men det finns några spelare som inte ens tänker den tanken också, som inte tänker så. Det är oftast de äldre spelarna som hamnar i de tankebanorna.
Och det är kanske väldigt viktigt att tänka på det sättet ändå, för då förstår man vad man har att förlora.
Ja.
Och då blir det dyrbart.
Ja,
ja, lite intressanta tankar. Vi får helt enkelt se hur det går i kvalet. För den här podden släpps ju torsdag.
Och då
är det match två.
Är det match två då, ja. Mm. Ja.
Ja, sen kan det vara personer som lyssnar på det här i efterhand, och då vet man ju om det är Brynäs eller HV71 som blir kvar i SHL.
Mm.
Tommy, stort tack för att du var med i Hockeypuls podcast och berättade om din karriär och dina tankar om dagens hockey. Det var mycket intressant och uppskattat hos mig och hos lyssnarna också.
Tack för att du fick komma.
Och ni som lyssnar på det här, ni vet ju att ni kan höra av er till mig på adam.johansson@expressen.se för synpunkter. Det finns även på sociala medier för funderingar. Tillbaka om en vecka igen nästa torsdag med en ny spännande gäst. Vi tackar jag och Tommy Sjödin för oss.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.